Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Jag behöver ständigt komma, Herre, i min nöd till dig. Bed jag om din andes ledning och ditt ljus på vilsam stig. Ja, o Jesus, jag behöver dig och bara dig allt mer. Ge mig då vad jag behöver, du som allt så rikligt ger. Amen. Vi hörde redan predikotexten från Matteus 11. Dagens ämne är tacksamhet. Det är ju ett härligt ämne. Men samtidigt är det i många situationer svårt att göra sig tacksam. Hur ska man vara tacksam om man inte känner det så? När allt verkar motigt, när olyckor drabbar en. När vännerna tycks glömma bort en, man blir ensam. Ja, det finns många hinder. Den här texten för idag, så den är en ganska märklig sida av det här ämnet. För där finns inga förväntningar på oss att vi ska visa tacksamhet. Först börjar texten med att Jesus prisar sin fader i himlen för att han har berättat om en del saker för de små, men dolt det för de visa och kloka. Det är ju ett ganska underligt ämne för lovprisning, kanske man tycker. Sen fortsätter Jesus med att berätta om relationen mellan fadern och sonen, det stora mysteriet i treenigheten, det svåraste som vårt förnuft kan ställas inför. Och slutligen inbjuder Jesus oss att komma till honom. Men vi har klart i den här texten att det finns en sak som är det viktigaste av allt. Att vi har blicken på Jesus. Ingen tacksamhet föds av att vi tittar på oss själva. Då blir vi bara avundsjuka. För vi kan ju inte låta bli för vårt kötts skull att avundas på grannar och vänner. Och vi ser krämpor och ekonomiska bekymmer vart vi än vänder oss. Låt oss därför följa Jesus. Se vad han erbjuder. Det första är då evangelium för de små. Han erbjuder ett glädjebudskap för de små. Ja, i 1917 års översättning, som många av oss kan bättre, där står det de enfaldiga. Det låter ju lite konstigt i modernt språk. Men det här betyder faktiskt de som inte har någonting själva. De som inte förtröstar på sin egen kunskap eller förmåga, utan som får bara ta emot. Men varför döljer han det här som han erbjuder av de små? Varför döljer han det för de visa och kloka? Om vi läser det andra stället där det här motsvarande evangeliet framställs. Det är Lukas evangelium. I det, från det, den 21 versen, där heter det så här. I samma stund jublade Jesus i den helige ande och sa: jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka, men uppenbarat det för de olärda och små. Här hänvisas till samma stund, och det betyder att vi måste titta efter vad som finns där före. Jo, det står så här. De 70 kom glada tillbaka och berättade: Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Han sa till dem: jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin kunna skada er. Men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er som över att era namn är skrivna i himlen. Det är då som Jesus prisar fadern. I samma stund prisar Jesus honom. För att han har dolt det här för de visa och kloka. Detta stora, era namn är skrivna i himlen. Man kan ju undra förstås varför han döljer det. Ja, det är inte för att han inte vill att de ska förstå. Det stora här är inte vad lärjungarna uträttar. Inte ens deras mäktiga undergärningar. Och det som är problemet med de stora och visa och kloka är ju att de förtröstar på sig själva. De har blicken mot sig och vill visa vad de har presterat. Och det är samma fara som höll på att drabba de 70 som kom glada tillbaka. När de såg vad de hade fått göra. Till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Faran var fanns där för högmod, andligt högmod. Och därför visar Jesus på någonting som han har gjort, som Gud fader har gjort, före alltid, nämligen skriv in deras namn i himlen. Och det här är det glada budskapet som han prisar Gud för. Det som hos Matteus står strax framför den här texten, det är Jesu verop över städerna som hade sett så många kraftgärningar. Och han säger att det för Tyros och Sidon och för Sodom ska bli bättre, drägligare på domens dag än för Korasin och Betsaida, som hade sett så många kraftgärningar men som inte hade gjort bättring. Då stämmer han upp sin lovprisning. Det låter ju verkligen märkligt. Jesus går här tvärt emot alla mänskliga idéer och metoder. För det som vi brukar lovprisa, det är de yttre gärningarna. Det är det som vi ser konkret. Goda gärningar. Resultatet av flitiga händers möda. Och rent av övernaturliga ting. Som de 70 gladde sig över att ha kunnat göra. Och vi gläds också över skicklig argumentation och retorik. Som visar på gott förstånd. Klokhet. Men Jesus, han såg inget sånt hos de här städerna, utan han såg deras otro. Han såg att de inte hade vänt blicken till det som Gud har gjort för dem, utan de var bundna i sina egna prestationer. Och det som Jesus lovprisar är det som inte syns. Guds stora gärningar, hans utkårelse före tidernas begynnelse. Han prisar Gud för att små och obetydliga människor får vara Guds barn genom tron, inte genom sina märkliga gärningar. Så ska vi se på det andra, uppenbarelsen i Kristus. Det som Jesus säger här sen, både hos Matteus och Lukas, är ytligt sett inte så lätt att få in i sammanhanget. Då Jesus talar om sin enhet med fadern, att fadern har överlämnat allt åt honom. Och att det är bara genom sonen som vi kan känna fadern. Så är det ju som om det skulle vara filosofi. Men det handlar om ett samstämmigt budskap. Och det är att det är bara den som sonen vill uppenbara fadern för som kan känna fadern. Samma budskap som han sa med orden: ingen kommer till fadern utom genom mig. Samma budskap som Petrus predikade: det finns bara ett namn under himlen så genom vilket vi kan bli frälsta. Här saknas människans egen insats och vilja fullständigt. Det är också typiskt för de enfaldiga. De ifrågasätter inte Guds suveräna handlande, utan prisar honom fastän de inte förstår det. Treenigheten och likaså Jesu två naturer som Gud och människa är det allra svåraste att få ihop med vårt förstånd. Här har den ena villfarelsen efter den andra kommit med omtolkningar. Det här är den största stötestenen för muslimerna. Och också den som de kanske skördar frukter av sin propaganda. Därför att få de förnuftet på sin med och tänka, så blir det så lätt att förstå deras lära. Men just den här hemligheten prisar Jesus, för den fordrar att vi lägger vårt förstånd åt sidan. Eller lyfter på hatten enligt Luther. Och helt enkelt och enfaldigt böjer oss för Guds ord. Och här möter vi ju egentligen också julens budskap mitt i trefaldighetstiden. Julens budskap som talar om det lilla barnet som är Gud. Hur Gud sänker sig och blir som en av oss, och så att han till och med föds av en kvinna. Som ett litet barn. Och det lilla barnet är Gud. Han har fått allt överlämnat åt sig av fadern. Det är verkligen orimligt. Han som är beroende av sin mamma fullständigt. Som varje litet spädbarn. Han har fått allt överlämnat av fadern. Här möter vi oss också en undervisning om grunderna för barndopet. Fast det inte nämns med ord. Det här är nämligen också ett exempel på Guds suveräna handlande med en människa. Där människan inte är stor i sig själv, utan får del av Guds nåd som föder på nytt. Som skapar ett rätt mottagande av hans nådes handlande. Det frågas ingenting efter egna förberedelser eller efter att hur en människa måste tänka eller bekänna eller handla när Gud handlar. Han handlar före oss. Det här är inte heller någonting som vi kan förstå. Vi kan bara tillbe det här mysteriet som långt övergår vårt förstånd. Och det är det som är trons hemlighet. Att inte se, men ändå tro. Det är därför som Gud så många gånger drar undan alla möjligheter för att vi ska acceptera och bejaka enligt vårt förstånd. Tänk till exempel på när Gud lät Abraham vänta, vänta och vänta på att få en son. Ändå hade Gud gett honom löftet. Gud tog bort varje möjlighet att Sara skulle kunna föda en son på ett naturligt sätt utan Guds särskilda ingripande. Först då, när de var gamla, när de var uteslutet, först då lät han Isak födas. Eller ta det exemplet att Jesus väntade i 4 dagar på att gå till Lazarus grav. Fast han hade kunnat bota honom redan när han fick första budet, göra honom frisk, så dröjde han. Han dröjde så länge att Lazarus hade börjat förruttnas i sin grav. Liket luktar redan. Först då ingrep han och väckte upp honom till liv. För att människorna skulle vara övertygade om att det här kan inte ske på ett mänskligt sätt. Eller att inte Lazarus hade bara varit skendöd och att Jesus visste om det och använde lite speciella metoder för att på nytt väcka upp honom. Det var uteslutet. Det är därför som det också är lönlöst att förstå varför och hur Bibeln är Guds ord med mänsklig tankeverksamhet. Vi kan aldrig med vårt förnuft förstå de mekanismer som Gud har använt för att ge oss sin uppenbarelse. Men tron tar emot, enkelt som ett barn, det står skrivet. Och nu kommer vi till det tredje, inbjudan. Jesus kommer och gör en ände på våra invändningar mot det här, som kanske kunde låta så här. Vad är det för mening att Gud ställer oss till ansvar eller bestraffar oss för synder om vi ändå inte kan göra någonting själva? Om det allting är i hans hand. Då kan vi väl lika gärna fortsätta med vårt. Sen sköter han sitt. Ändå kan vi inte påverka någonting. Nej, så säger han inte, utan han säger: kom till mig. Nu är det dags att lära känna honom. Denna frälsare som har fått allt sig givet av fadern, som är ett med fadern. För han har uppenbara tillräckligt mycket för oss, för att vi ska veta hur det är att komma till Jesus och vad det betyder. Vi har fått tillräcklig information om vem Gud är, för sonen har gjort honom känd. Och sonen, Jesus, har gått omkring här på jorden, som en av oss. Han har talat ord som människor har kunnat uppfatta och förstå. Budskapet är alldeles tydligt, tillräckligt tydligt. Det ord som han säger här till sist i vår text är enkla i motsats till det som inledde vår text. Kom till mig, ni alla, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Den trötte har inga problem att förstå den som säger, kom hit och vila. Så säger Jesus till dem som har hållit på och ansträngt sig, som har arbetat med att tänka ut en väg till himlen, eller som har bemödat sig med att försöka ta sig upp för ett antal olika svåra trappsteg på väg till himlen. Sådana trappsteg kan vi människor ställa upp, till exempel vår uppriktiga bekännelse, vår bön, vår överlåtelse, ånger, kärlek till medmänniskorna. Det kan gälla att försöka att uppfylla omgivningens förväntningar, att vara en god hustru eller en god äkta man, att vara lydig sina föräldrar, ja, allt vad Guds tio bud föreskriver. Och som i sig är gott och värdefullt. Det här ska vi inte kasta bort, för det här är Guds goda vilja. Men är det en väg till himlen? Nej. Den vägen är stängd på grund av att vi har en syndig natur. En natur som inte vill det som Gud vill. Och som inte kan göra det fullkomligt hur vi än bemödar oss. Nu säger Jesus till oss. Kom till mig, ni som arbetar och är bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Han har nämligen burit våra bördor. I Jesaja 43 läser vi vers 24. Du har inte köpt kalmus åt mig för pengar eller mättat mig med dina slaktoffers fett. Istället har du vållat mig arbete med dina synder och möda med dina missgärningar. Det är det här som vi har gett Jesus. Vi har vållat honom arbete. Gud tvingades till ett mödosamt arbete för att vi har syndat. Han måste sända sin son till ett liv fyllt av frestelser, fattigdom och lidande för att bära straffet för våra synder. Det är verkligen han som är trött av arbete. När Gud hade skapat världen vilade han på den sjunde dagen. Det är underligt att det står så. Varför ska Gud, som har all kraft i världen, all makt, varför ska han behöva vila? Men när Jesus, efter att ha fullbordat sin möda på långfredagen, vilar i graven på den sjunde dagen, då ser vi varför. Nu är hela verket fullbordat. Skapelsen, återlösningen. Frälsningen som har renat människosläktet från dess missgärning var nu fullbordad tack vare Jesu arbete. Nu kan han vila och sen gå ut ur graven för att visa hur fast och visst det är att en evig rättfärdighet har vunnits, precis som profeterna har förutsagt. Och nu kallar Jesus oss att dela denna vila med honom. Nu får i tro du vila blott i både fröjd och nöd vid detta verk, ty allt är gott genom Jesu död. Varför säger då Jesus att vi ska ta på oss hans ok? Ta på er mitt ok och lära av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Ett ok användes på den tiden som ett redskap, som man satte på ett oxpar när de sattes att dra tunga lass. I vår kultur i gamla tider har det betytt ett redskap som man sätter över axlarna för att bära till exempel vatten och på det sättet avlasta armarna från tunga bördor. Men i alla händelser betecknar oket tungt arbete. Men i det här fallet är det inget som skrämmer. Jesu ok är milt och hans börda är lätt. Jesus har nämligen burit den bördan för oss. Det är inte syndabördan vi ska bära. Han bar den på korset. Och det är inte så att han bär syndabördan eller skulden tillsammans med oss idag. Den ska vi inte bära. Den är redan borttagen. Försök alltså inte börja bära din synd igen och tro att det skulle behaga Gud. För då förkastar du det som Jesus har gjort. Det är inte det oket du ska ta. Jesus talar i ett annat sammanhang om att vi ska ta vårt kors på oss och följa honom. Det betyder att vi först och främst låter oss dömas till döden för vår syndskull och ser hur vi genom dopet har förenats med honom, Jesus, till hans död. Vi har förts till korset, vi har spikats på korset. Där dog vi tillsammans med Jesus, för vår synd. Och så har vi växt samman med honom och blivit ett. Så här beskriver ju Paulus dopet i Romarbrevet 6. Men så säger han att vi också i dopet har uppväckts för att leva ett nytt liv tillsammans med honom. Och där är mitt ok. Det tar jag på mig när jag i min vardag är Jesu vittne. Och därmed också tar på mig Jesu, eller smäleken som det betyder att vara ett Jesu vittne. Det förakt och det avståndstagande som världen och de falska kristna visar mot Kristi lärjungar. Bibeln talar också om de prövningar som vi måste genomgå som människor och som inte heller vi kristna är befriade från. Gud måste aga oss, beskära oss som fruktträde och vinstockar för att vi ska bära frukt. Sånt är det inte lätt att tacka för. Efter predikan ska vi sjunga en av våra finaste tacksägelsesalmer. Med tacksam röst och tacksam själ, min lovsång sjunger jag. Textförfattaren är Paul Gerhardt, som var verksam som präst i Tyskland på 1600-talet. Hans 400 års minnet efter hans födelse firades för 2 år sedan. Han upplevde det 30-åriga krigets fasor och hade många stora sorger i sitt liv. Han gifte sig när han var över 40 år, fick 6 barn. 5 av de barnen dog i späd ålder. Det var ju mycket sjukdom, fruktansvärda tider på den tiden. Och de dog av undernäring i många fall. Trots det har Paul Gerhardt kallats den store tröstaren. Tänk på det när vi sjunger den här salmen. Vilken tacksamhet. Och det här är ett exempel på hur man kan se en annan tanke bakom Guds handlande än att han vill oss illa eller vill slå oss. Han vill oss väl. Det ok som Jesus lägger på oss är inte tungt, för vi har hans löfte om att det ska ge oss den kraft vi behöver. Vi behöver inte bära oket ensamma. Försöker vi göra det ensamma och inte gå med Jesus, är det mycket, mycket tungt. Och det leder till sist till evigt mörker och död. Låt oss därför med glädje gå in under det milda oket. Och det som det innebär att vandra tillsammans med Jesus och prisa Gud för evangeliets hemlighet som han har uppenbarat för oss i sitt ord. Amen. Lovad vare du, Gud, och välsignad i evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din heliga ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.